Ja, alla glada. Då var det fredag igen. Det betyder att det är ett nytt avsnitt av Kafferepet ute i, inte eten, på någon hemsida där man klickar sig fram.
Mm. Va?
Vadå? Man ser inte eten.
Nej. Hemsida var kanske inte heller helt...
Nej, applikation. Ja. Jag har en morgonröst.
Det har du verkligen. Men den tycker jag om.
Man brukar säga att man har en kudde i ansiktet. Mm. Jag har med någon som har pregat ner en jävla tempuris i halsen på mig.
Mm. Så är det.
Ja, ni hör att jag sitter och pratar. Ni är nytillkomna från olika delar av Sverige. Jag heter Nissa Hallberg. Med mig i min studio hemma hos Johanna Hurtig-Wagrell. Har jag Johanna Hurtig-Wagrell?
Yes.
Och till hennes vänster... Albin Sorman Olsson.
Jajamän. Mm.
Jag uttalade det slovenskt.
Gjorde du det?
Ja, det är Sorman.
Så pratar man där nere, vet du. Hur mår ni? Det är mycket mer manjana, manjana.
Ja, de är det. Hur mår ni? Du mår dåligt och Albin, han...
Jag går ju ofta förbi, jag åker buss till Skogskyrkogården och går igenom Sandsborgs kyrkogård.
Det
såg en Wagrell-grav.
Mm, såg du den nu?
Ja,
mm.
En familjegrav. Det är min släkting. Ja, är det det?
Mm. Mm.
Grattis.
Men det var märkligt, för vi flyttade hit och var ute och gick och bara upptäckte den. Och så visade det sig att det var, jag tror att det är, om det är mormors mammas mamma.
Typ. Mm. För det är en familjegrav.
Eller pappas mamma. Nej, men det är något sånt där. Nej, vår familjegrav, alltså den som jag typ tillhör skulle jag tro, ligger i Uppsala.
Tillhör du redan en grav?
Men jag vet inte, den kan vara full också. Det kan vara att I'm out. Men det som är liksom i närmsta, där mormor och hennes föräldrar ligger och så.
Ja. Gäller det inte sist in först ut där också? Som
nu jag puttar ut min gamla... Ja. Gud, vad hemskt det var det.
Någon alldeles ny nedlagd.
Exakt.
Jag har ju sagt att jag vill dela kista med Emily. Alltså jag tänkte att man delar inte gravet, man...
Emelie är hon som jobbar på ditt stammishak, va?
Ja, bananas. Inte min tjej. Nej, men gud nej. Såklart det är bananas, Emelie. Det vore sjukt. Men det vore kul om hon dog först. Mm. Så får man ta hennes sista. För hon är så liten. Så får man bara trycka ner mig så.
Du får välja dödsorsak efter att liksom kunna lösa att det ska bli kortare. Så. Du måste liksom... Ja, men jag måste lägga mig med bara benen under den på en tågräls. Ja. Så att jag blir så kort och, så att jag får plats.
Och köra sån... 5-2-diet medan jag ligger där, så att jag tappar i vikt.
5-2, ja. Vadå? Vad fredag det går upp?
4 minuter kan jag köra 15 nu innan skarpnäck tåget kommer.
Få igång metabolismen.
Det är egentligen man bara ligger och tänker 5-2, 5-2, 5-2.
Och jag vill säga så här, mina lyssnare som kommer ihåg att jag fyllde år. Mm. Så många fina gratulationer på sociala medier.
Mm.
Jag orkade absolut inte gå in och så här, säga välkomna att för... Alltså, men jag såg dem.
Ja, du såg dem. Ja.
Och det var väldigt många som var poddlyssnare som kom fram till mig. Ja, jag sket inte dem, men jag sket absolut att svara på alla.
Ja, ja, men det
var väldigt många. Så jag tackar det här istället. Och sen var det väldigt många som kom fram. För jag var på Geronimo's, alltså rockklubben som tillhör Stampen i Gamla stan.
Oh,
på karaoke.
Ja, var det livebandskaraoke?
Nej, bara vanlig.
Mm.
Och det var jättemånga kafferepet-lyssnare. Alltså jättemånga.
Kul.
Som fick höra mig lite för förfriskad sjunga 2,5 låt.
Vad kul, för jag har en historia idag som heter Karaoke fyllot.
Panik.
Så det är bara så jävla kul med alla som, när man springer in i våra lyssnare.
Verkligen. De trevligaste poddlyssnare.
Ja, ni måste ju märka det när vi sa att vi hade ett nytt avsnitt. Mm. Att folk var överjävligt glada.
Ja.
Det var skitkul.
Det var
verkligen.
Jag är också jävligt glad för det faktiskt.
Mm.
Det är jag också.
Men istället som du fyllde år förra veckan, ska du börja nu då? Eller ska vi säga först vad det är för podd, var man kan skicka in sina historier? Kommer jag på. Det är ju till kafferepetpod@gmail.com. Så skickar man in...
Podd med det.
Ja, exakt. Så skickar man in sina historier om, vad ska man säga, skrönor, skvaller, sjuka grejer som har hänt den. Man kan ju lyssna på det avsnittet och tänka, aha, är det typ sådana man ska skicka in? Ja, det är det.
Mm. Men som råttan i pizzan fast från sin vardag eller någon annans vardag.
Precis.
Vi vill skapa nya sådana.
Mm. Sen tycker jag också att man kan gå in på underproduktion och börja prenumerera på Cigarrummet, vår sista podd, där vi har med en ny rolig person varje månad.
Mm.
Men det är bara det. Men nu tycker jag vi drar igång efter det här.
Oj, kolla vilket tempo.
Ja, visst.
Ja, det är så här, inget
kom igen för
det är många som säger, oj, jag är trött på att ni pratar så mycket i början. Ja, för er. Nej, säger det. Idag, Johanna Hurtig-Wagrell. Bara rätt på er, Nissa Hallberg. som hade vilja vila.
Jag kommer istället att avbryta historier och börja gå in på sidospåren. Ja.
Förresten, det där med jag sa med cigarrrummet, tänkte jag pröva. Vi kan prata lite extra om mitt i.
Alltså bara hitta min mailing box.
Alltså det går ju att spola fram om man
nej,
hatar
nej, Gud, det. Nej, det ska man inte göra. Man ska lyssna. Jag tycker, när jag lyssnar på din andra podd, vad blir det för mord? Jag lyssnar i början.
Jag har fast en annan favoritpodd.
Ja, det är, men
det är fruktansvärt, det gör att jag nästan aldrig lyssnar, men jag gör det.
Jag lyssnar i mitten, gillar inte det heller, gillar inget med det.
Man får spola fram till reklamen bara, och njuta.
Ja. Prenumererar man på någonting så lyssnar man varje vecka, så är det bara.
Så är det. Okay.
Jag gör ju inte så.
Jag har alltså veckan första, och sen kör vi alltså med sol.
Ja.
Så. Jag är fortfarande livrädd för att säga med urs eller medsols efter jag hade hjärnskakning och inte kunde i mitt huvud tänka rätt håll.
Alltså jag minns det var jätteorolig och då blev du jättearg.
Jag blev fett rädd.
Jag kommer aldrig bli orolig för dig igen.
Jo, men nu kanske inte ska titta med den blicken och åka in nu blicken till Sveriges största hypokondriker. Men jag blev glad att du brydde dig om. Jag trodde verkligen inte du gjorde det.
Det är så vi får se det. Ja. Jag trodde inte du.
Nej, men jag tror inte det. Okay, alltså du kommer ha något företagsjobb på min begravning, det vet vi, för att pengarna ska in. Den där läsken betalar inte sig själv. Okej, okay, nu kör vi.
Ja.
Första historien. Sämst på sitt jobb. Ja, det är en historia om Johanna Hurtig i kafferepet.
Vad i helvete är det som pågår? Nu blev du arg igen för
nej,
att jag blev orolig.
Utan det var ju ett skämt, eftersom att du uppenbarligen är bäst på ditt jobb i kafferepet som går ut på att läsa historier.
Efter konstruktion.
Nej, okej, nu kör vi. Vet
du vad? Nu är du och jag ovänner idag. Nu kör vi.
Okej, vad härligt.
Och jag har inget skilsmässbarn, så jag har noll problem med detta. Det är mig. Kvittar det lika.
Det väcker ingenting.
Hur jävla mycket ni vill.
Ja, kör på.
Ja, det. Jag kommer från ett lyckligt hem.
Jag är immun mot dålig stämning.
Det är inget som ändrar min ryggrad när ni behöver bråka.
Här kommer den. Hej kafferepet. Här kommer en historia om en tokig fransman som var otroligt värdelös på sitt jobb.
Det kan inte vara helt ovanligt.
För några år sedan skulle jag, en kompis och hennes kille åka till Paris över en natt. De få timmarna vi hade där skulle spenderas på en stor cirkusfestival. Den höll på sent in på kvällen, så vi skulle inte vara på vårt hotell förrän cirka 01:30. Och vi skulle upp i otan för att ta oss till flygplatsen igen på morgonen. Ja, så här i efterhand kan man verkligen tycka att vi borde festa till Paris och sen åka direkt till flygplatsen. Men nu tänkte inte vi så långt, så vi hade bokat ett hotellrum med en dubbelsäng och en extra.
Jag är också frågan hur mycket en cirkusfestival är en bra förfest till en hel natt.
Sen. Det kan jag säga. Jag har varit på cirkusfestival i Finland.
Men
det är nog den bästa förfesten.
Är det så?
Ja, det är det sjukaste.
Men det var ju Finland. Där är allt en bra
Tampere.
Förfest.
Cirkusartister, de super.
Ja,
i bomben.
Det
sen går de upp och jobbar och jonglerar med människor igen och typ kliar en tiger. Och sen är de helt lugna med det. Vi kom fram till hotellet och uppger vår bokning. Mannen i receptionen tittar en nanosekund på sin skärm och säger på fransk engelska: "We are fully booked." Jag visar upp vår bokning igen och frågar vad han menar. Då skänker han sin datorskärm ytterligare en nanosekund och fortsätter med: "I am sorry, but it's not my problem. We have no room for you." Fan, jag hatar honom.
Ja. Jag med.
Men ändå.
Vill döda människan.
Ja. Jag är för trött för att vara till mötesgående, så jag säger bara: "Yes, it's your problem. I have booked a room and I want it now, please." Igen får vi veta att det inte är hans problem och han rycker på axlarna bakom disken. Jag ber att få kontakta
hans... Verkligen är jag välkommen till Frankrike. De är så fruktansvärt otroliga.
Det är också det värsta man kan göra, är väl att försöka sätta hårt mot hårt.
Men Frank...
Nej.
Att han är när som helst kan han bara kasta sin träsko i någonting så inget funkar.
Och då är det ingen sån hoppenklopp för den Holland.
Jo, men de är sabotörer, va?
De är sabotörer.
Ja, men de kastar ner träskor i maskiner och sånt. Så han har bara kunnat paja datum. Nej, så nu har jag inget bokningssystem tyvärr.
Du menar att han tar sin träskor, lägger den och stänger laptopen på den?
Ja. Men man sätter ju inte hårt mot hårt för att få som man vill. Man sätter hårt mot hårt för att få dela med sina egna känslor så man sen kan gå vidare
absolut,
i livet.
Absolut, men man kommer absolut inte få ett rum fortare.
Nej, det kommer man inte. Det är helt korrekt.
Jag ber att få kontakta hans chef, men chefen jobbar inte så sent på natten. Jag talar om att vi kommer att kontakta hans chef oavsett om han inte löser den här situationen, varpå han blir lite mer engagerad att hjälpa till. Han kollar inte upp vår bokning en enda gång utan fortsätter hävda att det är fullt. Men han föreslår att vi kan sova i receptionen. Vi har ingen annanstans att ta vägen, så vi säger att vi kan göra det, men att vi såklart inte kommer att betala något för det. Han säger då väldigt franskt och upprört: "Well yes, you have to pay. Not my fault there's no room."
Men vems fel tror han att det är då?
Nej, men framförallt, han tycker så här: ni ska betala, för jag är en problemlösare. Det är, nu börjar jag gilla honom. Såklart de ska betala. Här någonstans känner jag att skrattet börjar bubbla. Det är så absurt att vara på ett hotell och bli erbjuden att sova på golvet i entrén. Customer service at its finest, säger jag bara. När vi konstaterar att vi inte kommer betala så får han plötsligt en idé. Han går bakom disken igen och tittar på datorn. Han söker fortfarande inte upp vår bokning. Han ler stort och säger att han har ett rum till oss, men att det inte har blivit städat och att gästerna har glömt några saker där. Han erbjuder att ta fram rena lakan som vi kan bädda sängen med, och vi tänker, ja, det går väl bra. Vi frågar om han inte ska ta ut de saker som gästerna har glömt, men han viftar bara med händerna och säger: No, that's not my job. Det har han rätt i, det är städarnas jobb. Jag respekterar han väldigt mycket nu. Han ger oss en nyckel och vi går till våra rum. Här ligger alltså två resväskor öppna på golvet, fyllda med kläder och annat man har på sig.
Det är helt enkelt några som bor i det rummet.
Ja.
Så är det.
Det sitter laddare kvar i uttagen vid sängen och tandborstar, krämer och smink finns i badrummet. Vi diskuterar en stund över hur sjukt det är och inser ganska snabbt att det är faktiskt inte alls så att gästerna glömt några saker. Det bor ju fortfarande i det här rummet. Strax efter vi har bestämt oss för att gå ner till receptionisten igen så öppnas dörren till rummet. Och där står hyresgästerna i dörröppningen och ser helt skräckslagna ut. Det är ett brittiskt par på resa i Paris. Och där sitter vi i deras hotellsäng mitt bland deras saker. Vi ursäktar oss och försöker alla tre att förklara vad som har hänt och säger att vi ska gå in och se att vi inte har tagit något från dem. Vi visar upp våra väskor så att de kan känna sig trygga med att vi inte har snott något. Sen går vi alla fem ner till receptionen och ifrågasätter vad det är som pågår. Han ursäktar sig men säger återigen: "It's not my fault." Vi stirrar bara.
Jag vill skjuta honom i huvudet nu. Alltså jag klarar inte av folk som är så.
Vi stirrar på honom allihop i ren förvåning, men också beundran över hur sämst han är på sitt jobb.
Ja, det får man ändå beundra.
Ja, det får man verkligen beundra. Och så plötsligt, när vi alla står och stirrar utan att titta i någon bokningslista, säger han att han har hittat vår bokning. Han ber oss att följa med upp till våning 1 och där finns mycket riktigt ett ledigt rum. Det är inte vi...
förlåt. Det är för kul. Ja.
Det är inte det vi bokat eftersom att det bara finns en säng. Men vid det här laget vill vi bara komma bort från receptionisten, så vi ifrågasätter det ens inte. Vi kryper ner alla tre i sängen och sover några goa 4 timmar innan vi ska ut på vägarna igen. Det brittiska paret går tillbaka till sitt rum och sover gissningsvis inte jättelugnt i natten med vetskapen om att det bara är att kliva in i deras rum. Vi betalade eftersom att vi inte orkade en diskussion med honom, men vi fick givetvis tillbaka alla pengar efter vi kontaktat hemsidan vi bokat via. Jag undrar än idag om han verkligen jobbade där eller om han kanske bara låst in den riktiga receptionisten på toaletten.
Ja, gud, han hade ju dödat den riktiga receptionisten. Ja.
She's dead, but it's not my fault.
It's not my fault.
She was very annoying. Det är ändå kul att han... alltså, att han vet att det finns ett... ja, uppenbarligen 2 rum.
Ja.
Men han är visfull. Att han, det är kanske att han hyr ut dem svart.
Men det kanske är väldigt
modellverksamhet.
Ja, 100%.
So the brothel. Yes, that's my fault. That's my fault.
Okay, yes. So that's the one I am actually responsible for.
Yes. I'm head of brothel. Yes.
You how you say how you say as of Okay.
Vet du vad jag gjorde 3 gånger? Jag läste dem istället för det och den. Därför jag snubblade.
Du sa också det några gånger.
Gjorde det?
Ja, men det lät inget konstigt.
Nej, jag kan liksom inte hitta på nya ord.
Nej.
Jag är jättedålig på det och dem.
All right. Då kommer min första. Besöket på Kinamuren.
Kinamuren?
Mm. Ja. Jag tror jag vet hur svårt det kan vara att acceptera en släktings nya partner. Och Rut var inget undantag. Min morfar som var enkling sedan ett par år hade nyligen träffat en ny flamma på PRO-mötena som vi kan kalla Rut. Morfar och Rut blev ett par och trots att vi släkten blev glada för hans skull så skavde det lite. Mellan oss och Rut. Rut hade sina egenheter och var framförallt frispråkig gällande sina magbekymmer. Oombett fick man höra om både förstoppningar och lindrade kurer som klassiken Katrinplommon eller den alternativa österländska tekniken med akupressurpunkt i armvecket som stimulerar tarmen. Som tillägg till detta hade hon svårighet att kontrollera sina väderspänningar och hade för vana att fisa i tid och otid samtidigt som hon utstötte ett läte liknande en gök. Hoho! Hoho!
Du är en uggla.
I ett försök att maska... Just det. Hoho! Hoho!
De säger inte hoho, det är koko.
Men det står hoho.
Ja.
I'm just reading.
Man måste göra om i huvudet.
Janne. Ja, exakt.
Koko!
De och dom. Albin, killar kan.
Det här är ditt de och dom.
Är det inte andra gången du gör ett...
Jag är väldigt svårt när det kommer sådana jäkläten och säger det. Okej, i ett försök att maskera fisljudet gör hon det i alla fall. Det lyckas...
Fan vad dåligt. Koko! Koko!
Koko! Det lyckades tyvärr sällan. Om det var den österländska medicinen som lockade vet jag inte, men morfar och Rut hade i alla fall bokat en resa till Kina med PRO som de får iväg på tillsammans. Efter resan bjöd de in till släktträff för att berätta om sina äventyr i Kina. Samlade vid middagsbordet skickades det runt fram kallade foton från resan och givetvis besöket vid Kinamuren. Rut tog till orda inför släkten och började berätta. Och här står inom parentes, Johannas tantröst rekommenderas. Absolut.
Perfekt. Och det är vi har en redaktör.
Ja. Exakt. Ja, vi åkte buss i några timmar till Kinamuren och fick gå upp och promenera längs muren. Men plötsligt kniper det till i magen. De har ju så konstig mat där borta. Men jag tänkte att det går nog att hålla emot om jag sätter mig på muren och försöker trycka tillbaka det.
Klassisk taktik. Lite Kinamur upp i.
Men det blev ju inte bättre. Så jag försökte få tag på en guide och fråga toalett. Men han förstod ju inte svenska. Så jag försökte förklara. Och till slut förstod han. Och visade att det finns toaletter nedanför muren. Tydligen så fanns det inga toaletter där på muren. Så jag skyndade mig mot toaletten. Men jag hann ju inte fram. Så det bara rann innanför strumpbyxorna.
Som friterad gristarm och Katrin Plommon som sitter.
Rut, it's not a classic. Okay. Jag fick helt enkelt försöka tvätta av mig på toaletten, men det fanns ju inte vatten. Så det gick ju inte att göra något. Ja, så det var bara att gå på i bussen helt nersölad och de andra frågade vad det var som luktade. Så var det någon som såg att jag var smutsig på strumpbyxorna och undrade om jag satt mig i något. Men jag höll masken hela resan till hotellet. Det var en klassik liksom, kafferepet historia som hon bara drog helt ogenerat.
Ja.
Okej. Vi i släkten satt tysta och chockskadade av det vi fått höra. Aptiten försvann. Och min pryde morbror bytte desperat samtalsämne för att bespara oss fler ingående detaljer. Morfar och Rut var ett par fram till hans bortgång och nu har vi ingen närmare kontakt med Rut. Men hon och hennes öknamn finns ständigt med oss. Bajs-Rut. Ja, men man behöver inte vara mer clever än det.
Nej. Men tur att hon inte hade en maska i strumpbyxorna.
Oh.
Så att det pulserade ut.
Men sån här, när man ser någon som skadar sig i så här kroppspulsådern.
Ja.
Det kommer en sån strål lite då.
Åh gud, att när hon försökte med lite sånt kinesiskt toapapper. Bara...
Ja, fy fan. Men man undrar sig, vad fan ska man göra? Man kan inte bli kvar på Kina-muren bara för att man har skit ner sig. Man måste sätta sig i bussen till slut.
Oh, alltså, gud, ja, men man får ju vara lite
mer. Men man skulle
problem.
Kunna köpa kanske en flaska vatten. Man kan väl...
Jag kan köpa en stinktown.
Jag menar, den där, de där strumpbyxorna. Alltså,
hon är uppenbarligen jättevan vid att skita ner sig.
Ja, ja. Precis. Hon kanske borde ha...
Så hon borde ha lite saker redo,
ja.
Tänker
jag. Ja, baby wipes. Mm. Det är som, alltså, är man på Kina-muren? Då ska man ha med sig en toarulle.
Men det är någonting man inser när man blir förälder. Att baby wipes ska man alltid ha.
Ja.
Det finns liksom inget tillfälle när det inte är perfekt att dra fram en liten baby wipe.
Ja.
Eller hur?
Ja, så är det.
Ja, men
det kan alla lära sig nu. Mm. Av mig och Albin.
Mm. Ha allt det, för att jag glömmer rätt ofta det. Så det är bra om alla runt mig har baby wipes med sig.
Ja, fan, allt. Baby wipes och olika snacks.
Majsringar, majskrokar, förlåt.
Majskrokar, majsstjärnor, majsblommor.
Ja.
You name it.
Och russ.
Bara det är majs. Okej, okay, gänget, här kommer färjan Sara.
Oj.
Oj.
Hej, tack för en kul podd. Här kommer en historia från när jag jobbade på en färja i Blekinge. Låt mig snabbt måla upp en bild hur en dag på havet ser ut. Man börjar jobba 6:30 på morgonen och har en vändtur, vilket betyder att man ska bädda och städa hytter där det ska bo nya passagerare i. När man är klar med hytterna är det fika, och efter fikan ska man bädda och städa resterande hytter där det inte ska bo några passagerare. När man jobbar på en båt är man ofta iväg en eller två veckor åt gången, och sen är man ledig lika länge, vilket betyder att man kommer sina kollegor ganska nära. Då man gör allt tillsammans. Jobbar, äter, sover och så vidare.
Ja, jag har ju sett Below Deck, så jag vet.
Ja, du, ja, precis. Ni två har ju sett Below Deck. Du har, din pappa har ju också jobbat på sjön, men det är mest Below Deck som är din referens till.
Ja, men det är riktiga sjön, ska jag säga. Oj, förlåt. Jag tror jag flörtade med Hanna. Hoppas att hon skulle förlåta mig.
Denna historia handlar om en arbetskollega som jag hade oturen att jobba med. Låt oss kalla henne Sara. Sara var en kvinna i 30-årsåldern och hon hade inte riktigt alla hästar hemma. Det var ingen som tyckte om att jobba med henne då hon var otrevlig och jobbade väldigt långsamt. Hon skickades från avdelning till avdelning. En gång när vi jobbade tillsammans och städade hytter så sa Sara att hon var törstig, varpå jag svarade att det snart är lunch och vi bara ska städa klart det sista och sen gå upp till mässen. Men Sara ville inte vänta. Istället tog hon och drack av de slatt som fanns kvar i en av hytterna. Innehållet var såklart okänt. En annan gång när Sara jobbade natt i disken kom restaurangpersonalen på morgonen och fann en sovande Sara och ett berg av disk bredvid. Det blev en mycket stressig morgon då det inte fanns ren disk och 600 passagerare ville ha frukost. Så till historien. Vi hade precis fikat färdigt och skulle gå till en korridor där halva korridoren gjordes på morgonen, det vill säga där det hade flyttat in nya passagerare, och andra halvan skulle vi bädda och städa. Vi tog fram våra vagnar och började jobba. Några av dörrarna till hytterna där det bodde passagerare var öppna och vi såg ett pensionärpar sitta i hytten och dricka öl. Sara gick fram till den öppna hyttdörren, knackade lite snabbt och sa: "Hej, jag heter Sara. Måste låna toan lite." Varpå hon klev in i hytten och gick in på toaletten och sket.
Det fan, you go Sara.
Istället för att gå till sin egen hytt eller gå till en av hytterna som var tomma, så väljer hon en hytt med passagerare i. Både jag och pensionärerna i hytten var i chock. Jag log lite ursäktande och bad om ursäkt. När Sara var klar återgick hon till sitt arbete som om inget hänt. Pensionärerna var såklart upprörda.
Fattar du när man är liksom äldre? De kanske inte har så mycket pengar i det här paret. För att de vill egentligen till Karibien. Så man, nej, det blir...
Det blir Blekingekryssning.
Ja, det blir, och så bara kommer en tjej in. Och så en bakis.
What the fuck? Pensionärerna var såklart upprörda och gick till informationen för att få en ny...
Är stöd, ska jag komma in och sket sönder.
Sara fick så småningom sparken. Men det var inte förrän hon repade golvet i restaurangen då hon skulle städa golvet. Men hon råkade ta maskinen till golvet i grovköket istället för maskinen till parkettgolv.
Nej.
Så hon fick inte sparken för skit
Att ja, det kan hända den bästa. Men visst, det har gjort med parketten.
Hon hade väl sagt jättemycket varningar. Det måste jag.
Ja, ja, gud ja. Vilken jävla idiot.
Ändå schysst att hon har.
Jag gillade den jättemycket.
Jag tyckte det var så kul att pensionärerna var förstås upprörd.
Ja, jag hade typ aldrig kunnat sluta skratta, tror jag.
Det är så jävla kul att det bara luktar så nysågat trä ute i frukostmatsalen. Vad fan?
Vem är det som har räfflat golvet?
Okej, här kommer min andra då. Mm. Flugornas herre i vikingabyn. Mm. Spännande. Kan det vara den utanför Nogtälje vikingabyn det går att säga?
Det finns fler vikingabyar.
Ja, men det jag tror att det är det.
Ja, det är säkert.
Hej, tack för en väldigt rolig podd. Den här historien utspelar sig mitt mellan andra och tredje året på gymnasiet. Jag hade varit utbränd under vårterminen. Och för att mjukstarta lite så sökte jag ett sommarjobb via kommunen. En klassiker.
Ja, det är sant.
Jag har faktiskt aldrig gjort det, men det är fan, man ser många trötta. Men man vet inte om det är liksom ekobrottslingar eller sommarjobbare som går och plockar skräp i parker.
Jag var alltså avundsjuk på dem som fick sommarjobb via kommunen. Kändes
fick du aldrig sommarjobb?
Nej.
Sökte du
men då? Hade du sommarjobb någon?
Ja, men alltså liksom på restaurang och sånt.
Ja, så jag. Som den historienörd jag är blev jag väldigt glad när jag fick veta att jag skulle få jobba på ett vikingamuseum. Eller snarare i en vikingaby.
Men du ser, det är sånt man vill ha. Mm, den fan, eller typ sådär städa kyrkogården. Och så, alltså,
ja, det vill,
drömmen.
Man vill ju så jobba i ett kök.
Nej, jag det tyckte det lät skitgött också att jobba på en vikingaby.
Ja,
lära troligt. Sig allt om vikingar.
Ja. Och vilken bara, miljö.
Ja.
Gå till långhus restaurang och så kan vi bara sitta och
det har jag faktiskt tänkt att vi har en kick-off ska vara.
Nej, okej. Okay. Nu går jag vidare.
E-types restaurang.
Ja!
Ja, men då kan ju ni...
Är inte det kul? Det.
Sitta bordsgrannen med Rickard Jomshoff och de
jävla... Jompa!
Det blir alltid så här. Jag tar inte för mig när jag läser historier. Jag låter er komma in för mycket.
Ja.
Vi har 15 glada ungdomar mellan 15 och 20 års ålder som dök upp på första arbetsdagen. Vi fick direkt veta att vår chef, han skulle kallas för Kung Rolf.
Fan vad Big Bengt
verkligen. Och att vi ungdomar skulle vara trälar under sommaren.
Det är perfekt i och för sig. Det är en skola som en ungdom behöver gå i.
Och jag tänker så mycket på det här avsnittet av South Park när det är någon sån här nybyggarby de är på och de inte får break character fast det liksom är en kidnappningssituation. De måste låtsas som att de fortfarande är så 1762. Jävla roligt.
Otroligt.
Allt detta är såklart för att det skulle kännas så autistiskt.
Också rätt i sig.
Ja, också autentiskt som möjligt. Gud vad roligt. Resten av all personal som i vanliga fall brukade vara i byn var alla på semester. Så det var bara vi kvar. Det var här vi borde ha sett röda flaggor vifta framför oss. Vi blev tilldelade olika områden i vikingabyn där vi skulle gå omkring och göra olika saker. För att visa besökarna hur man levde på vikingatiden. Det var lite allt möjligt vi skulle göra. Väva, baka, slåss lite med träsvärd, etc. Det sjuka började när en av oss blev tilldelad till att arbeta i smedjan. En fullt fungerande smedja med rödglödgat stål och svinvarm eld. Den riktiga smeden skulle på semester. Så en stackars tjej fick ett par timmars undervisning. Sen var det tänkt att hon skulle ta över.
Hon skulle liksom
det är kul att ha en tjej där, tänker jag. Visa lite att det...
Ja, det här är naturligtvis inte historiskt korrekt då. Men vi hittade inga killbarn som kunde smida.
Även här var det viktigt med det autentiska. Så inga som helst säkerhetsåtgärder syntes till. Det var ju inte historiskt korrekt med varken skyddsglasögon, handskar eller skor. Så där stod hon i linnedränkt och bankade för glatta livet.
Fan vad kul hon hade ändå den sommaren.
Jag tror att hon var livrädd.
Alltså jag drömmer om att få lov att prova att smida.
Jag med, jag tyckte jag skulle också tycka det var kul.
Åh gud, men ring kommunen då.
Ja, vad fan
jag försökte
det?
Flera gånger, men de fuckade
men
mig.
Men nästa gång kafferepet tar sommaruppehåll, ska vi bara... Ja. Ska vi söka sommarjobb?
Jag har lite kontakter på Vikingabryn i Norrtälje.
Bra. Ska
för Johan håller på Rolf kvar,
Johan skryter om att han fick jobba som riddare i Salvebyn i Kalmar. Och jag har liksom inget att komma med då.
Nej, jag fick ju vara indian en gång på en...
Det heter nativindian.
Nej.
Nej, jag skojade.
Alltså, det här har jag överberättat. När jag sprang fram och tillbaka mellan två stockar och blev skjuten av vuxna människor med paintballgevär. I 8 timmar.
Nej, jo. Otroligt.
Okej, okay, jag fortsätter. Det som fick det hela att gå från en ganska farlig och märklig arbetsplats till en ren mardröm var det så kallade vikingalekarna. Varje dag skulle vi ungdomar leka en vikingalek för att underhålla besökarna. Alla väldigt fysiskt krävande. Jag som både kort och ganska tjock flydde för glatta livet och lärde mig strategier för att komma undan. Men de andra var inte lika lyckligt lottade. Förloraren i leken blev satt i stupstocken som straff. Detta tyckte besökaren var otroligt roligt. Hade det stannat där hade det inte varit så farligt. Man kunde ju bara hänga där en stund. Man fick ju ändå betalt. Men eftersom all vuxen och rimlig personal var borta började saker och ting eskalera. Det var här ungdomarna började vända sig mot varandra. Först fick den som satt i stupstocken vatten på sig. Fair enough. Det var sommar och varmt. Sen kastade man vatten och mjöl. Kladdigt, men inte så förfärligt. Sen blev det vatten, mjöl och mjuk fallfrukt.
Jag kastar äpplen. Vildäpplen bara.
Jag vill kasta något mjöl.
Det värsta skedde sista veckan. Då hade det utvecklats till vatten, mjöl, frukt och rutten fisk som hittades vid strandkanten.
Nej.
Fan. Då var det inte mjuk fallfrukt längre, utan då var såna hårda små konferenspäron som de...
Ska du få en astrakan i käven?
Samma vecka kom en tant från kommunen och frågade oss hur vår arbetsperiod varit. När vi berättade om smedjan, kung Rolf, våra bestraffningar och om hur några ungdomar från perioden före oss dels hade huggit sig i foten med en yxa och fått flytande tenn i ögat, bleknade hon och började hastigt skriva ner saker i sitt block. Och jag har hört fick Vikingabyn aldrig några ungdomar från kommunen igen. Tack igen för en trevlig pott. Vilken otroligt uppiggande historia.
Det gillar jag jättemycket.
Tänd i ögat.
Det finns liksom skyddade samhällen mitt i samhället.
Det är så jävla härligt att det är också att de samhällena, där går folk runt utklädda till en annan tid. Ja. Det är liksom Herr Chaparral och Vikingabyn. Där är det bara egna regler.
Här kör vi bara. Ja. Hej och välkomna. Bium, bium,
du, det är liksom så nära amish i Sverige kommer.
Mm-hmm.
Ja.
Fan.
Bara det att det, liksom, det kommer folk att betala för att titta på barn som plågas.
Det måste ju vara vikingaveckan i medeltidsveckan i Visby. Där måste det också vara massa sådana olika.
Ja, ja, men jag har väl sagt att jag någon gång ska, de är ju på ett jävla fält, att jag bara på andra sidan vägen fältet ska ha framtidsveckan och så går det upp med massa pjum, pjum, pjum.
Alla har gjort sådana papprobotar som går runt i så.
LED-lampa.
Nutidsveckan ska
jag spela Nickelback.
Verkligen var framtiden 2005
nästan. Ja. Ska vara så
Kanada 2007 ska jag vara.
Man ska ha en elnyckelharpa och sånt. Det är så nära att man gör rätt. Men det ska liksom ändå vara någon pajare. En elmunjiga ska man
tillbaka. Man bara utgår från hur man skulle sett framtiden fast på vikingatiden. Ja. På medeltiden med.
Att det är så flygande häst. Det är det de tror. De flyger om 50 år.
De här hästarna är motordrivna, vet du. All right. All right. Okej.
Okay. Jag fick bara en bild framför mig att han kör som motorcykel med två framhjul. Yeah. Och lyssnar på det. On a steel horse I ride. Okej, nu tar vi Johanna Sandra.
Den heter Språkresan.
Åh, gud, det är båda gott.
Hej, kafferepet. Tack för att ni förgyller mina fredagar och sista onsdagen i månaden.
Tack.
Lyssnade precis på det senaste avsnittet av podden. Historien om pappan som pratade dålig engelska fick mig att tänka på en Londonresa med mina föräldrar i början av 90-talet som jag tänkte dela med mig av. Det var mamma, pappa, min syster 16 år och jag 12 år som reste. Inför resan hade mina föräldrar pratat om hur bra det var att åka till England för att jag och min syster skulle få öva på vår engelska. Väl på plats ville dock pappa glänsa, så vi lämnades ingen plats att förbättra våra engelska kunskaper. Med en överdrivet posh brittisk accent med svensk brytning, så ja, ni måste läsa alla kommande citat på detta sätt, rörde sig min far världsvant runt i stan. Det började med att han på en pub skulle beställa en äppeljuice till mig och han kom tillbaka med en pint 7,4% cider. Han hade alltså glömt vad juice hette på engelska och beställt "You know, a drink made from apples." Och bartendern hade pekat på kranen med cider och pappa svarade "Yes, a big of that." Visst att det var min svengelska på brittiska ganska? Ja. Jag tyckte den smakade lite annorlunda, men gott. Misstaget upptäcktes när jag nästan druckit upp hela och bartendern passerade vårt bord och skällde ut pappa för att han langade alkohol till minderåriga. Pappa skämdes, men jag mådde toppen. Någon dag senare försökte han pruta på en marknad genom att säga "You have to low price. I have 7 kids." Det hade han inte. "And they cannot have food if I paid so much. We cannot afford to live. My kids will live outside in Sweden in the cold and the snow. They will die."
Men måste du ha den här jävla trä? Trä. Det känns bara som en souvenir.
Ja, åsna som skiter cigaretter.
Om det är bara Big Ben i trä, måste ni ha den?
Oh yes.
But it's much expensive.
Också, det är weird att säga också på svenska. Butiksägaren frågade vänligt om det inte hade varit bättre om pappa köpte mat till sina barn istället för att åka på semester. Prutningen gick inte vägen. På en restaurang bad han kyparen ta bort askkoppen från bordet genom att säga "Yes, you could just take that away the ask plate because none of us are smokes."
Okay. Ask plate.
Ask plate.
Fan, vilket mindfuck det måste vara att de pratar så liksom väl bra uttal men helt värdelös engelska.
Tänk om man skulle sagt ask plate. Ändå roligare. Okej, när vi skulle smälta in och äta fish and chips som riktig engelsmän blev pappa plötsligt förnärmad och svarade ilsket "No, really not. You don't say to me when I have to do that. Just give us the food." På frågan "You want mashed peas?" När vi senare frågade om varför han blivit så upprörd kom det fram att han trott att killen i kassan sagt "You want must pee." Alltså att pappa
vill,
skulle behöva kissa om man ville få mat.
"You want must pee."
"You want must pee."
"No, you don't have to say that to me. You're welcome."
Ändå värre man hade kissat. Men min absoluta favorit är när han skulle växla in resecheckar på en bank. Vi går in på första bästa bankkontor, väntar i kö, en lång kö. Väl framme i kassan får pappa veta att man inte växlar in resecheckar på den banken. Han får tips om en annan bank som kanske kan hjälpa honom. Efter en lång promenad kommer vi fram. Dock får han samma svar där. "Nej, vi växlar inte in resecheckar. Men banken på andra sidan gatan kanske kan hjälpa." Vi går över dit, men inte heller där kan de hjälpa till utan hänvisar oss till en fjärde bank som ligger lite längre ner på samma gata. Vi kommer in där och vid det laget kokar pappa av semesterilska. Kommer fram till... Inget är bättre än en pappa som kokar av semesterilska.
Nej, ordet semesterilska.
Alla vet vad det är.
Ja.
Kommer fram till kassan, men nej, inte heller. Där kan de hjälpa oss. De tipsar om att prova någon av de andra två bankerna på samma gata, de vi tidigare besökt. Nu tappar pappa det fullständigt. Vilt gestikulerande skriker han. "The first bank say I will go there and they say I will go there and they say I will go there and they say we'll go here. Now you say I will go there and get there. How long do I have to walk the streets to get money? This is how is this how you serve the people? It's bad." Jag och min syster försökte hysteriskt gapskrattandes sjunka genom golvet. Kassörskan bara gapade. Jag vet inte om det var pappas walk the streets to get money, a.k.a. prostituera sig, som gjorde att hon kallade på sin chef. Men han kunde till slut hjälpa till med resecheckarna. Så slutet gott, allting gott.
Så lite var hon den bankkassörskan som fransmannen. Alltså, ja. Så du kan hjälpa till.
Det, hon bara ville inte det. Eller slutet gott, allting gott. Eller ja, vi åt ju förstås lunch efter bankbesöket. Där lyckades pappa missförstå menyn och vad kyparen sa, så vi fick in en konstig brun oätlig gegga som vi än idag inte vet vad det var.
Engelsk mat. Alla rätter.
Helt, det var helt vanligt. They just call it food.
De tar lunchbuffén bara så ner en blender.
Och så kallar de det för shepherd's pie.
Shepherd's pie with bangers and mash.
Otroligt bra läsfängelska med porsbrittisk dialekt.
Det var en rolig historia.
Det är som kafferepets Jörgen Mörnbäck.
The first bank tellers go there and then the second go there and down he's here.
Det blev The Swedish Chef.
Nu kommer min andra. Kompassrosen.
Åh, oh, gud vad obehagligt.
Man vet nästan, ja. Vad det är för ros.
Ja.
Älskade kafferepet. Här kommer vad som förhoppningsvis blir mitt tredje bidrag till er. Jag har en vän som vuxit upp i Värmland. Vi kallar honom Erik. Han är helt fantastisk och en fin, godhjärtad, ansvarstagande, seriös och ordentlig familjefar. Men han har ibland lite otur. När Erik var i 20-årsåldern skulle han tatuera sig. En kompassros på ryggen skulle det bli.
Det var en sån ros? Okej, skönt.
I varje väderstreck skulle ett av hans värdeord stå. Hos tatueraren sker alltså på grov värmländska ungefär följande dialog. Fan, det här kan ju inte jag. Erik då. Jag skulle vilja ha det är västgötska.
Ja, men det är väl
det är minst lika roligt.
Jag skulle vilja tatuera mig. En stor kompassros mitt på ryggen. Sen ska mina fyra värdeord stå i värdestrecken. Jaha, vad är det för ord då? Fight, life, strength, loyalty.
Hans värdeord.
Säg dem igen, snälla.
Faith, life, strength och loyalty. Jag låter bara som Björn
Gustafsson
härmar sin pappa.
Ja, alltså, exakt så.
Okej, inga problem. De kör igång och även fast det gör lite ont så går det bra. Snart är de helt klara. Erik får se tatueringen i spegeln och nickar nöjt. Precis som han tänkt sig. Lite senare kommer han hem och visar glatt upp sin nya tatuering för sin flickvän. På ryggen har Erik en kompassros och i väderstrecken finns orden faith, life, loyalty, strange. Paniken är stor. Hur fan ska han gå runt med strange tatuerat på ryggen? Något måste göras. Vad gör man då åt en sådan enorm fadäs? Jo, det enda rätta. Man uppfinner ett nytt ord. På Eriks rygg står numera faith, life, loyalty och a strange. Ett klassiskt latinskt ord som betyder ungefär jävligt kreativ och halvdålig cover-up. Astrange.
Som i att han tycker att, vad heter han då? Assange. Fast han bara vill göra det lite
Astrange.
Ja, det var färdigt.
Yep.
Och så han hade kunnat skriva strange strength. Han hade bara kunnat lägga till Astrange.
Stranger.
Så heller. Älskar sådana. Det är som den tatueringen som jag hörde om en tatuering när vi, 2001 när vi var på IOS grabbing. 17-18 år gamla. Och så var det en kompis brorsa som hade tatuerat 3D-ankare på halsen. Och skulle skriva The Seven Seas. Men han liksom kom inte riktigt på vad det hette. Så det står The Three Haves. Och då gjorde vi på skämt. Någon gjorde en henna-tatuering The Three Haves. Och sen har jag sett bild på den på nät, så det går att hitta The Three Haves-statueringen. The Three Haves.
Oh, fan.
Otroligt.
Och så synligt.
Ja. Och The Three Haves.
Och så står det Three Haves.
Okej. Jag,
jag tror att det var att han försökte räkna upp de sju haven.
Bara på tre. Ja.
Atlanten, Medelhavet, Stilla havet.
Östersjön, är det ett hav?
Nej,
det
är ingen hav. Okej, Three Haves.
Jävlar. Här kommer min sista. Jag kastar in en trigger bara för... ja.
Bara på rubriken.
Ja, på rubriken. Lars ska ta livet av sig.
Oj.
Den här historien utspelade sig 2016 i ett litet samhälle cirka en mil utanför Karlstad. Jag ska först ge en bild av den huvudpersonen i den här berättelsen. Man kan säga mycket om vår hjälte, inom parentes Lars. Men något högre IQ besitter han icke. Han är en sån snubbe som gjort sig osams med allt och alla som passerat hans väg genom livet. Han har haft ett enda riktigt jobb i hela sitt liv. Men det fick han sparken från samma dag som han började. You're fired!
I know.
Det är som en, det är liksom en Hasse och Tage-sketch nu. Han har lyckats få in några insändare i lokala tidningar samt spelat in en enmanorkester för barn. En enmanateater för barn som han själv gett ut på YouTube.
Mm-hmm.
Åh gud. Det hindrar inte Lars för att titulera sig själv som både frilansjournalist samt skådespelare.
Men de med... två får man väl bara ta, eller?
Ja, ja. Det där med skådespelare har gjort honom så kåt på sig själv att han har lagt till med någon form av Dramaten-dialekt blandat med kalmaritiska och stockholmska. Ja! Det är väl... Nej, hur fan blir det?
Kalmar!
Förbövelen! I och med det så låter han som en gammal pilsenfilm från 40-talet.
Han agerade rådigt när han gick in i...
För att få ytterligare en bild av hur karln ser ut så kan man väl säga att han ser ut som en extremt sliten Nalle Knutsson. Ja, som att Nalle Knutsson var så jävla fräsch.
Ganska fräsch då.
Jo, men han, man såg ju ändå att han, det var ju, han hade ju levt, såg man väl ändå. Gjorde man inte?
Är han död?
Nej, det har gått.
Han är död.
Usch, nu till den berättelsen jag tänkte berätta. Lars är 66 år gammal, nydumpad av den lite för mycket yngre grannen som bor i våningen under honom. Förhållandet var ett stort misstag så här i efterhand. Tjejen hade själv haft några problem med den frånvarande fader som hade ställt till det lite i skallen på henne. Lars är förbannad. Det visade sig att hon ville ha en man i sin egen ålder och han skulle nu komma att hälsa på imorgon. Hon, som vi kan kalla för Karin, hade gjort klart för Lars att den nya killen skulle under inga omständigheter få reda på deras tidigare förhållande. På grund av åldersskillnaden som antagligen inte skulle falla i god jord hos den nya killen. Varför då? Eller varför då? Sa Lars. Men det kan du väl räkna ut själv, svarade Karin. Vem fan vill ligga med mig? Ja, det är hon igen. Men fan vill ligga med mig om jag har legat med en gammal gubbe? Fly förbannad gick Lars upp till lägenheten och tryckte i sig två halvflaskor rödpang. Lars hade nämligen uppfattningen om att dricka en hel flaska vin själv bara var för alkisar och konsulter. Däremot om man drack 4-5 halvpannor så var det grönt ljus. Det är ändå, jag kan stanna när jag vill. Lars var bitter och försökte komma på något sätt att vinna tillbaka Karin.
Alkis och Alkis, de här var från tillfälligt sortiment.
Lars var bitter och försökte komma på något sätt att vinna tillbaka Karin. När vinet väl kickat in i gubben så kläckte han en briljant idé. Han skulle simulera ett självmordsförsök. Karin är ju sjuksyra och det måste väl finnas någon typ av lag som säger att hon måste öppna dörren och släppa in honom. I sin vinrusiga hjärna tänkte han att hon skulle ta tillbaka honom och ställa in dejten med den nya killen. Så blev det inte. Efter den fjärde halvpannan så skred Lars till verket. På vingliga ben så ställde han sig utanför sin ytterdörr och började vråla ner i trapphuset. Karin! Hoho! Jag har tagit tabletter! Karin! Inget svar. Det var helt knäpptyst. Men vad fan, tänkte Lars. Och gick tillbaka in och halsade ytterligare några halvpannor. På vingliga ben tar han sig ut i trappuppgången igen. Rålade nu Lars. Hjälp mig! Jag har tagit tabletter för du har lämnat mig! Inget svar. Nu finner Lars inga gränser för sitt raseri. Hur i helvete kan han ignorera den store skådespelaren och journalisten när han försöker ta sitt liv? Han är så arg att han nu tuggar fradga. Lars fyller flyger ner för de två trapporna för att banka på dörren. När han har några trappsteg kvar hinner han se att grannens hund, Stefan, har markerat det sista trappsteget som sitt med en stor pöl kiss. Nu vet vi ju alla att 100 kilo gammal gubbe med 5 halvflaskor Merlot i magen inte går att stoppa så lätt när han väl fått upp farten. Lars lyckas emellertid ta ett ninjakliv över pisset men lyckas trampa snett och far in med huvudet före i Karins ytterdörr. Lars köpar av i några sekunder och blir liggandes i trapphuset med näbben bruten för tredje eller fjärde gången i sitt liv. Karin vägrar fortfarande öppna dörren för Lars då hon vid det här laget är så ofantligt trött på gubben och har för länge sedan insett vilken usel skådespelare han är. Karins uppfattning är att om man ska ta livet av sig så gör man det hemma utan att sälja till en scen om det. Ett tillägg till historien är att Lars kan bli extremt aggressiv så Karin har lärt sig sin läxa med att aldrig öppna dörren för Lars när han har Merlot i slungan. Det slutar med att Lars får fiska upp sin mobil ur fickan och själv ringa till ambulansen som fick komma och hämta honom. Lars fick stanna kvar på sjukhuset för observation då han hade en annan granne som hört honom och berättat allt för ambulanspersonalen att Lars har försökt ta sitt liv och han borde få huvudet genomsökt. Den här historien hade kunnat sluta som en lustig anekdot, men så blev det inte. Lars fortsatte i cirka 2 års tid med att trakassera Karin med hotfulla sms och handskrivna brev. Som ni förstår så finns det otaliga berättelser om Lars. Men de sparar jag för mig själv till min bok som jag är så gott som färdig med om Lars händelserika men tragiska liv. Min stora förhoppning är att Lars till slut kommer att få bli publicerad. Inte som erkänd, men som ökänd. Tack för en kul podd. Med vänliga hälsningar, Karin. Tack Karin!
Ja, verkligen tack Karin.
Hon har ju sett när han har liksom skrikit
Karin!
Då har hon bara tagit upp henne.
Jag har tagit tabletter. Otroligt. Thank you Karin.
Det är väldigt kul att inte så här, jag har, nu har jag sänkt en burk lugnande. Nej. Jag har tagit inmundiga tabletter.
Åh för fan vad sugen jag blir på den boken. Mm. Jag måste skicka ett ex.
Verkligen, då vill vi ha. Okej, okay, den här heter Charterbufféns baksida. Hej kära kafferepet, tack för det ni gör. Denna händelse utspelade sig i en stad i Norrland. Vi kan kalla den Östersund. Vid denna tid var jag ung, 23 år, och tog alltid livet på stort allvar. Till exempel mitt arbete på en snabbmatskedja. Idag har jag lärt mig att det finns bättre arbeten och att få saker behöver tas på så stort allvar. Snabbmatsbranschen var, eller är, ej känd för att vara mån om sin personal. Den består ofta av unga, oerfarna ungdomar som tror att det är rimligt att ens chef skriker åt ens fort man inte är nöjd. Vår kära chef körde med oss ungdomar och vi lydde snällt. Lyckligt ovetande som att det fanns bättre arbetsplatser. Hur som helst var det ofta mycket att göra under väldigt kort tid. Fick en gäst vänta för länge på sin mat var denna gäst eller ens chef duktig på att berätta det. Jag hamnade ofta i driven, vilket var omöjligt...
Driven.
Aha, där. Jag hamnade ofta i driven, vilket var om möjligt ännu stressigare än de övriga platserna på restaurangen.
Vad är drive?
Alltså Mac
driver. Det var därför det, jag var också
inte
sen
Mac
på den.
Behöver det inte vara, men...
Hallberg. Engelska.
Verkligen. Där skulle du på en och samma gång ta emot beställningar, slå in dessa i kassan, packa ner all mat i påsar, ta betalt och skicka ut maten. Varje bil klockades och denna klocka syntes var jag än stod i köket. Efter ens arbetspass fick man en papperslapp där det stod hur länge gästerna fått vänta. Denna dag, en torsdag i slutet av sommaren, hade jag fått uppgiften att bemanna driven under lunchen. Det var en dag då de flesta bestämt sig för att besöka vår restaurang. Hela personalstyrkan, vi var troligen 5 stycken, var strängt upptagna med att trolla med knäna för att serva våra gäster. Och det var viktigt att kalla dem för just gäster och inte kunder. När det är som mest att göra känner jag att jag är tvungen att släppa en prutt. Det går bara inte att hålla den inne. Jag tar sikte på diskrummet som ligger lite avsides för att uträtta mitt behov. Det är så, alltså, ändå det är, fint att bara...
Ja, men jag tycker det är så jävla respektfullt med folk som... Jätte. De som går så här, vad ser du? Så går de in på toaletten i 4 sekunder och så bara... Jag skulle pruta. Alltså det är ändå...
Det är fint. Det ni behöver veta nu är att jag veckan innan varit på charterresa till Egypten med All Inclusive. Mina 2 resekompisar, vi kan kalla dem Kerstin och Lukas, var noga med att tillsammans gå igenom buffén för att vara säkra på att inte plocka på sig något de kunde bli dåliga av. En av få saker som jag inte tog på stort allvar under denna tid var vad jag åt. Jag stoppade i mig det som såg gott ut och åt med stor aptit. Under dag 4 drabbades jag av en magsjuka. Kerstin och Lukas förklarade snällt mellan mina kräkningar att det berodde på att jag åt av allt från buffén. Tillbaka till diskrummet. Förhoppningen var att släppa väder, men på grund av buffén i Egypten och min magåkomma kommer allt annat än luft ut i kalsongen. Jag känner att det fylls på där bak, men jag förstår också att jag inte kan göra annat än att fortsätta arbeta, för jag är ensam i driven och det är en kö av bilar runt hela restaurangen. Det finns helt enkelt ingen som kan ta över min uppgift och alla är strängt upptagna med sitt. Min stora oro nu är att det ska börja droppa från byxan. Amen. Och att jag kan lämna ett bajsspår efter mig längs det vita restauranggolvet.
Åh gud.
Därför ser jag till att snabbt stoppa ner byxorna i mina tubsockar för att försöka få upp en del av droppar och bajs.
Vilken jävla, han ska ju också ha loyalty tatuerad i sin kompassros.
Verkligen.
Alltså. Tur att miljö och hälsa inte kommer när det är en kille som har liksom
fyra. Men han skulle verkligen kunna ha loyalty och strange.
Ja, ja, det verkligen.
Jag får fortsätta ta beställningar, packa mat, ta betalt, skicka ut mat, önska en smaklig måltid med byxan full av bajs i 1,5 timme innan jag kan få avlösning och då uppsöka en toalett. Det här blev min stora jobbhemlighet. Nästa gång du köper mat i en drive-in, ha gärna denna historia i åtanke.
Fan, alltså
jag gör det
ofta.
Det kommer jag aldrig tänka på, kan jag säga. Stackars.
Hepatit.
Alltså på riktigt är jag, blev jag väldigt sugen på mat.
Ja, jag är också skit.
Jag är jättehungrig.
Det hjälper inte det där med fajs. Mun. Okej, sista historien nu då, eller? Mm. Och den heter Halvrakad. Så åk med. Här kommer en historia som visserligen springer ur en mycket, mycket pinsam situation, men som å andra sidan rivit ner många garv vid diverse samkväm och festiviteter de senaste 5 åren. Det var våren 2017 och jag hade börjat dejta en tjej bosatt i Danmark. Själv bodde jag i en liten bruksort vid Mälaren. Med de logistiska utmaningarna det medför att bo omkring 50-60 mil ifrån varandra blir det på sätt och vis extra viktigt att faktiskt vara väl förberedd. Så att inget krångel uppstår när man väl har tid tillsammans. Därför hade jag noga planerat denna fredag när jag och Frida skulle ses på ett hotell i Stockholm. Fridas bror jobbade på hotellet och hade till förmånligt pris lyckats ordna en något sån här lyxig svit åt oss. Inte top of the line kanske, men ändå hög standard för 2 kärlekskranka 25-åringar. Jag skulle jobba, sen åka raka vägen hem för att duscha, fräscha till mig, packa det sista och till sist promenera till tåget och svepas in i en helg av drinkar, god mat, bra sex och kärlek. Hur som helst, fredagen fortlöpte relativt smärtfritt på den skola där jag jobbade som SO-lärare. Tills dess att ett gäng elever började bråka, precis när jag skulle gå hem. Jag var den enda läraren som befann mig i närheten när bråket uppstod och var således så illa tvungen att ingripa. Förutom att försöka skingra de inblandade och deeskalera situationen i själva ögonblicket så behövde händelsen sedan också dokumenteras och anmälas. Detta sinkade mig så pass att jag var tvungen att springa hem, plocka upp min knappt färdigpackade väska och sedan springa de 3 kilometerna till tåget illa kvickt. Jag hann i tid, ganska på sekunden, med blodsmak i munnen och svett på varje centimeter av min kropp. Skulle jag behöva möta upp Frida som ett svettigt vrak? Jag kände så jävla värdelöst att inte få möta henne at my best. Jag beslutade mig då för att leta på en toalett att fräscha upp mig på. Tåget var fullsatt, så det var lite besvärligt att tränga sig fram genom vagnarna med packning i jakt på en toalett. Men till sist hittade jag en. Utanför toaletten satt en lång rad främlingar, men ingen såg ut att vara i kö till toaletten. Det var bara så fullt på tåget. Så jag gick fram till dörren och tryckte på öppningsknappen. En elektrisk dörr öppnades och jag klev in. Tryckte på stängknappen och började sedan rota i väskan efter medel att göra mig fräsch med. Jag passade på att slå en drill när jag ändå var på toaletten och insåg då till min bedrövelse hur länge sedan det var jag rakade mig där nere. Där hade en vildvuxen buske tagit form och jag började genast att tänka på den sexuella energin jag upplevde mellan mig och Frida senaste gången vi hade setts. Få kunde nog ta miste på hur kåta vi var på varandra och det fick mig att tänka på att det skulle kunna bli åka av redan från första stund. När jag kommit från första stund när jag kom fram. Tänk om det skulle bli en omgång på rummet direkt och så har jag en mindre Amazonas djungel där nere. Jag såg framför mig hur den fäbojäntan kompatibla busken skulle äckla Frida så pass att hon skulle tappa den sexuella aptiten fullständigt. Bits den där eller? Kanske hon skulle fråga och skratta ut mig. Nej, det går inte, tänkte jag. Rotade febrilt i min väska och fann till min stora lycka en engångsrakhyvel. Vilken lättnad. Likt en svennig Crocodile Dundee med minimachete började jag ansa trakterna runt könet. Men upptäckte snart att jag inte kunde komma åt hela vägen runt om jag inte först drog ner byxorna lite mer. Jag kavlade då ner de svettiga, tajta jeansen ner till fotknölarna innan jag sedan fortsatte operation avskogning. Det var då det hände. Mitt i ansandet öppnas den elektriska dörren och mina förehavande har plötsligt fått en högt ofrivillig publik. Jag minns än idag deras perplexa blickar och den kollektiva inandningen av förskräckelse.
Alltså, ja.
Värt att nämna här är att stolarna utanför toaletten är riktade mot själva toaletten.
Men jag vet, man vet ju hur det där ser ut.
Öresunds tåg, va?
Ja, men det är sådana med ganska stor toalett.
Ja, exakt.
Skjutdörr, ja, exakt. Ser så här rader. Det finns sådana tåg, jag tror att det är 2 våningar ofta på.
Ja, precis.
Ja. Men inte alltid. Men det... Ja, men man vet precis. Panik.
Såg bokstavligen rakt in på toan. Toan är också placerad på ett sånt sätt att jag inte står med ryggen mot dem, vittnena, utan mer vänd mot dem. I detta kritiska ögonblick drar jag ner min tröja så den täcker mitt kön och gör detta med den hand som jag håller rakhyven i.
Nej.
Jag liksom viker in rakhyven bakom tröjan så att det inte ska synas exakt vad jag gör. Detta ögonblick har varit föremål för livliga diskussioner mellan mig och mina kompisar. Vissa av dem menar att det hade varit bättre att låta rakhyveln synas, då dessa anser att det vore ännu sjukare att stå och pissa med byxorna nere vid fotknölarna som en förvuxen pojkman. Jag vet inte om jag håller med. Men hur som helst är det mitt första instinktiva beslut. Jag inser att mina tajta, svettiga brallor kräver lite krängande för att få upp, så jag går inte direkt på den kanske mest logiska lösningen att vända mig om och snabbt dra upp brallorna. Istället kastar jag mig mot knappen som ska stänga dörren. Samtidigt gömmer en tjej som sitter där utanför hela sitt ansikte i sina händer. I försöket att nå knappen som sitter någon meter bort faller jag omkull.
Nej! Det måste vara slut snart. Det måste vara slut.
Det är inte slut snart. Där låg jag på golvet med byxorna vid fotknölarna och skulle nu försöka resa mig utan att tappa den lilla värdighet som återstod. 2 killar till lika hjältar och bros reser sig från sina platser, hjälper mig upp och försöker sedan hjälpa mig att trycka igen dörren utifrån. De trycker febrilt, men det går inte. Dörren har fastnat.
Nej.
Nej.
Mina två hjältar hjälps i nästa försök åt att dra igen dörren med handkraft. Men de lyckas liksom bara halvvägs, och så fort de släpper åker dörren upp igen. Jag försöker samtidigt med min egen handkraft inifrån. Svetten droppar nu från mitt ansikte. Paniken är total. Jag ser hur de två killarna till slut ger upp och ger mig en varsin blick som tycks säga: sorry bro, vi gjorde vårt bästa. Då kickar något djuriskt in hos mig. I någon slags adrenalinstint, fight or flight mode, lyckas jag med ett lejonvrål dra igen dörren på egen hand. Bam! Plötsligt tystnad. Bara jag och mina andetag där på toaletten. Andetagen och tankarna. Jag undrar verkligen hur de blickar som utbyttes där utanför såg ut. Medan jag baddade mitt ansikte i kallvatten över handfatet. När jag sedan rättade på mig och såg mig själv i spegeln tänkte jag: vad i helvete hände precis? Och började skratta. Jag var bara halvrakad men fortsatte inte operation och avskogning, utan hämtade bara mental styrka i någon minut för att klara av att möta min publik efter den dramatiska ridån. Jag beslutade mig för att inte göra någon affär av det, utan gick bara ut i tystnad och raka vägen till en annan vagn. När jag väl kom fram till Stockholm berättade jag hela historien för Frida, som skrattade sig tårögd och ställde den högst befogade frågan: varför kunde du inte bara vänta och säga jag ska bara ta en dusch när vi kommer till hotellrummet? På ett sätt borde jag väl ha gjort det, men då hade jag å andra sidan inte haft den här historien att dra fram som ett S i rockärmen på diverse samkväm och festiviteter. Tack för en fantastisk pod.
Ja.
Otroligt.
Wow.
Ja, starkt. Alltså jag kan otroligt ju relatera till det där. Fast inte att jag rakar könet, utan att jag var så jävla bakfull på X2000 med sån också, ja, glid, alltså dörr. Att jag, när jag liksom står och spyr, så bara nej, åker du. Och jag är mest glad då för att jag...
Men spy är ändå mycket bättre.
Ja, okay. Jo, men jag är så glad att det inte satt och sket. Ja. Jag hade inte kunnat stänga dörren.
Nej. Hallå, hallå.
Är du gullig och bara försöka dra igen? Ja.
Det rasslar som fan här.
Nu är vi så att du ställer dig utanför och vaktar den här dörren så att ingen annan kommer in under tiden jag... Ja. Sen tar vi det.
Nej, jag säger bara att vagn 7 då, alltså. Men när man här också bara står och rakar någon jävla medieval bush.
Ja, verkligen. Jag skulle typ gått ut och bara: jag vill ha allas nummer, jag kommer swisha er. Och ingen berättar
det. Fy fan.
Vilken men, jävla kavalkad av stories.
Jättebra stories idag. Vad hade vi då? Nisse, ska du börja?
Jag börjar genom att gå in på min mailingbox. Jag råkar alltid gå in på min kalender. Då är det av samma varumärke. Först hade jag sämst på sitt jobb. Alltså den franska receptionisten. No, I have nothing to do with that. I'm in charge of the Basel. Flugornas herre i Vikingabyn. Det hade jag glömt bort.
Ja, du gillar det mycket.
Och sen Lars ska ta livet av sig. Inskickad av Karin.
Jag har tagit tabletter. Jag hade besöket på Kinamuren. Det var tanten som skett på sig.
Otroligt.
Jävla bra.
Sen hade jag språkresan.
Med farsan
som pratade otroligt rolig engelska. Och sen hade jag charterbufféns baksida. Så jag hade två skita ner sig historier. Som båda var liksom classics. Mycket bra.
Fy fan bra. Jag hade färjan Sara också, en bajshistoria.
Inbakade ganska mycket mer.
Ja.
Och det gillar mycket.
Kompassrosen. Tatueringsmissen. Och halvrakad.
Så, gud, det är så många som är så bra.
Ja, det här var fan ett av de starkare avsnitten.
Jag tror faktiskt att jag behöver rösta på Vikingabyn.
Ja.
Alltså det är, och det, är så, det sitter långt, för det finns så många här som är så här, honorable mention typ, ja, till alla. Alltså, halvrakad var liksom helt bizarr.
Men jag tycker vi ska inte liksom börja nämna de andra ens, för att alla kommer ju vara, alla förtjänar ju en vinst egentligen.
Ja, idag förtjänar fan alla en vinst.
Men jag, alltså Vikingabyn, den är, den har ju också något.
Den har verkligen något.
Alltså att det var en som hade fått flytande tenn i ögat. Det är så jävla sjukt.
Åh Gud.
Det är verkligen bara en sitcom. Den har utspelat sig. Det fanns en sån amerikansk serie som var någon sån summer camp. Mm-hmm. Så Summers of 78 eller sånt. Mm. Att det här hade varit en kanon sitcom. Man bara så 15-åriga unga som ska springa runt. Det blev bara, det
men jag älskar alltså, någonting så fantastiskt är att det började med vatten.
Mm.
Och sen vet man att det är så återkommande som bara, de tycker inte att det är lika kul längre. Så bara, vi uppar med mjöl. Att det bara blir att de liksom slutsår och kastar liksom omogna nektariner.
Men vad fan, man får inte kasta frukt. Jo, om det är fallfrukt får man det. Så att det är någon som bara hittar på. Lite arg den dagen.
Vet ni vad som är mjukare än fallfrukt? Frusen fisk.
Ja. Ja, men om de är självdöda, är det okej? Okay? De har dött av de här försurningarna.
Kolla, Kalle hittar de här på stranden. Vi ska sula dem på han Erik.
Grabbar, förlora inte vikingaspelet idag. För jag har en hel jävla spann full med självdöda fiskar.
Just det, var ju för att man förlorade också. Ja, ni ser. Historia nummer 4. Min andra idag är vinnaren. Alltså, Flugornas herre i Vikingabyn.
Mm.
Otrolig jävla historia.
Oh, verkligen.
Tack alla nio bidrag och tack alla ni som har skickat in under veckan också som antagligen kommer med någon annan vecka.
Och ni skickar till kafferepetpod@gmail.com.
Exakt, podd med ett D.
Tack så mycket för den här veckan. Glöm inte att prenumerera på cigarrummet för extra mycket kul. Det finns ju ett helt års, mer än ett helt års.
Går man in på underproduktion.se och så trycker man på cigarrummet så är det svenska humorister som berättar sina stories. En i månaden, 29 spänn. Finns en hel drös avsnitt. Och tack Fia Lo Almström som är våran
redaktör.
Ja, redaktör. Och Daniel Aldermark som är våran klippare och ljudkille. Genit. Från One Touch Edit. Tack Albin och Johanna.
Tack Nisse.
Ja.
Trevlig helg.
Vi hörs nästa fredag. Hej.
Hej då.